Efter all den tid som vi har haft med uppenbarelseboken och förutom svåra saker som vi har sett, men all den härlighet, och speciellt mot slutet när vi har väldigt mycket hemma i himlen och det nya Jerusalem och den nya jorden, så tyckte jag själv att jaha, finns det något mera att säga? Det är ju på väg dit vi är. Så att det kändes lite som att komma från förklaringsberget och så ner i dalgången. Men så är det ju så, Jesus vill att vi ska vara nere i dalgången. Han ville ju inte att de skulle bygga några hyddor uppe på förklaringsberget, utan lärjungarna skulle ner mitt in i vardagen, mitt in i livet som finns här nere på jorden. Och nu vet jag att Maja är också med oss i telefonen här. Och Maja sa, kan vi inte någon gång också ta upp det som står i Galaterbrevet? Och det tog jag som en fingervisning av Herren. Och så nu vill jag börja här i Galaterbrevet idag. Och vi får se om vi hinner igenom den innan Herren kommer. För han kommer snart, det tror jag. Låt oss be tillsammans. Herre, tack att du vill leda oss genom din helige ande. Tack att du har gett oss ditt ord som är levande. Och som du har sänt för att det ska göra ett verk i våra hjärtan idag. Tack Herre att du själv är mitt ibland oss. Amen. Det stora ämnet, om man så vill, genom hela Galaterbrevet. Det är två korta ord som redan finns med i hälsningen, och det är nåd och frid. Vi kommer att se varför det är så viktigt när vi sen fortsätter in genom Galaterbrevet. Men idag så vill jag läsa hälsningen, och det är Galaterbrevet, det första kapitlet, verserna 1-5. Galaterbrevet 1, verserna 1-5. Från Paulus, apostel, utsänd inte av människor eller genom någon människa, utan av Jesus Kristus och Gud, Fadern, som har uppväckt honom från de döda. Ja, och alla bröderna som är hos mig hälsar församlingarna i Galatien. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus, som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Faders vilja. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. Jag tycker det är en fantastisk hälsning. Och jag vet inte, nu för tiden är det inte så många brev som skrivs. Men jag tycker fortfarande det är spännande att få ett brev. Förutom när man ser den på utsidan är det en faktura. Det är inte lika spännande. Men ett sådär personligt brev. Under mitt första år på bibelskolan utanför Jönköping, då var Rut kvar i Tyskland. Och på den tiden fanns det varken personliga datorer eller mobiltelefoner. Inte ens internet hade kommit. Ja, jag fattar inte hur vi kunde existera överhuvudtaget. En värld utan allt detta. Men så var det. Jag kommer från den tiden. Och ville man kontakta varandra, ja, så var det antingen via telefon. Det var lite roligt att se, det finns en YouTube-klipp också, hur ungdomar, så det är typ 15-16-åringar. Man sätter framför dem en sån där gammal telefon med en välskiva. Och så säger man till dem, nu ska ni försöka ringa med den. De fattar ingenting. De vet inte hur man gör. De klarar sig. De håller på i 3, 4, 5 minuter utan att de klarar det. 2 killar, smarta killar, fattar ingenting hur man ska få fram ett telefonsamtal med den här välskivan. Ja, för det går ju inte att trycka längre. Och så man kunde alltså antingen kontakta varandra via den gamla sortens telefon eller genom att skriva kort, vykort eller brev. Och som fattig student så hade jag inte råd till långa telefonsamtal. Så det enda som kvarstod, det var ju att skriva brev. Och det var den vägen det fick bli, med papper och penna. Och vilken besvikelse det var när posten delades ut på skolan. Och det inte var något brev med den här älskade, kända handstilen från Rut. Ja, då fick man vända till nästa dag, eller dagen efter. Men ni förstår samtidigt vilken stor glädje det blev när det kom ett brev från Rut. Och det kanske var en 2-3 stycken i veckan ändå. Så det var inte så dåligt. Idag får vi alla ett brev. Och det är inte skrivet av Rut. Det är skrivet av självaste aposteln Paulus. Och det tycker jag är ju nog så spännande. Brevet är adresserat till flera församlingar i Galatien. Och det är ett område i det som är Turkiet idag. Tycker det är spännande att tänka efter. Du var inne i apostlagärningarna här, Tage, inledningsvis. Tänk de första missionsresorna. Förutom då Cypern, men resten av de 3 missionsresorna, de gick till det som är Turkiet idag. Det var där de första församlingarna grundades utanför Israel. Det som idag är muslimskt och några få kristna finns, tack och lov. Men det var där grunden lades till den hedna kristna församlingen. Och tänker vi igen kort på uppenbarelseboken, de 7 breven, de gick ju också till församlingar som ligger i det som är Turkiet idag. Så vilket andligt liv som fanns på den platsen. Det är lite intressant att tänka på det. Tänk om det kan bli så igen i framtiden. Låt oss be för detta. Låt oss be för våra troende syskon som bor i det som är Turkiet idag. Vi behöver stötta dem, uppmuntra dem, så att den lågan inte slocknas helt. Så Paulus skriver alltså till församlingar som han själv har varit med och grundat. Alltså han är en äkta, sann apostel också i den bemärkelsen. Han kom till nya områden där evangeliet inte hade predikats innan. Hedna områden, de hade tillbett avgudar. Och då har han predikat om Jesus. Visserligen fanns också judar i dessa städer, så han gick ju också till synagogorna. Så både judar och icke-judar fick höra om Jesus. Församlingar bildades och grundades på grund av hans verksamhet. Och så drog han vidare. Och nu skriver han ett brev till dessa vänner som han känner så mycket väl. Han har en speciell relation till dem. Det kan ni förstå. När man grundar en församling, när man har kämpat och ser en förstlingsfrukt på en plats. Det är speciellt. Och så har han sett dem växa i tron. Och han fortsätter att be för dessa vänner. Han kämpar för dem i sina böner. Han fortsätter att välsigna dem. På något ställe står det, jag ber för er dagligen. Det var alltså en sån relation han hade till församlingarna där i Galatien. Han älskar dem. De är liksom hans andliga barn. Med detta i bakgrunden så kan det ju verka lite konstigt att Paulus, det första han gör så presenterar han sig för de som känner honom så väl. Lyssna igen, vers 1. Från Paulus, apostel, utsänd in de människor, eller genom någon människa utan av Jesus Kristus och Gud Fadern, som har uppväckt honom från de döda. Så när de då kände honom så väl, varför denna utförliga introduktion? Jag tror att det finns minst två svar på denna fråga. Och det första svaret ligger i brevets innehåll. Vi kommer till det längre fram också, inte idag, men jag kommer bara att snunda lite på det. Paulus, alltså det första, Paulus lyfter fram sin kallelse. Han behöver inte presentera sig som person, men han lyfter fram sin kallelse. Och det gör han på grund av att så kallade andliga experter hade kommit hela vägen från Jerusalem för att komma med nya insikter om evangeliet. Det känner vi kanske igen också från vår tid. Det finns vissa som är andliga experter som reser runt. Nu behöver man inte resa så mycket, nu kan man sprida sin expertis också via sociala medier. De hade alltså kommit och de påstod att de kom i Herrens namn. Det är viktigt att vi kommer ihåg detta. De här experterna, de påstår jag kommer i Herrens namn. Jag har ett ord ifrån Herren för dig. Och jag kommer med någonting som är nödvändigt i ditt liv. Ett tillägg som hittills inte har förkunnats. De hävdar att Paulus har glömt en viktig bit i hans förkunnelse. Och nu har de alltså kommit för att göra församlingen heligare och andligt djupare. De hade så att säga större insikt. Det var de som var överapostlar på sätt och vis. De kommer alltså inte till en ny plats med evangeliet, utan de kommer till en plats där folk är redan pånyttfött, andedöpt, har tagit emot evangeliet. Och nu bearbetar de en annans åker. De säger att de har större insikt i ordet, de har mer auktoritet från Gud än vad Paulus hade. Och det är därför Paulus börjar med att säga att han faktiskt är apostel. Han säger, hör ni mina vänner, mina andliga barn, kära syskon där i församlingarna i Galatien. Kom ihåg, jag är också apostel. Paulus är inte utsänd av människor som de nya andliga experterna är. Paulus har inte fått sin tjänstegåva förmedlat genom andra bröder. Spelar roll hur viktiga de var. Paulus, så skriver han här i hälsningen, är utsänd av Jesus Kristus och Gud Fadern. Han har inte fått sin tjänstegåva av människor. Han har fått den direkt av den levande guden. Och i historien vet vi hur det gick till. Han var ju på väg till Damaskus och så möter han Jesus. Så blir han blind i 3 dagar. Och så öppnas hans ögon igen. Så han kvar en stund, några korta dagar, veckor i Damaskus i Syrien. Men sen är han i 3 år i öknen själv. Han går inte på någon bibelskola utan Herren själv undervisar honom. Han hade stor bibelkunskap, han var farisé, han kunde sin bibel utantill, alltså gamla testamentet, så han hade kunskap om ordet. Men det han behövde, det att se Jesus i ordet. Frälsningsverket genom Jesus. Och det var det Herren uppenbarade för honom själv. Och han fick en kallelse av Herren själv redan där i Damaskus. Det är det han refererar till. Och det är också en del av det andra svaret på frågan. Varför han introducerar lite extra noga här. Det hänger ihop med hans personliga vittnesbörd. Vi kan ana hur Paulus smärtsamt tänker på sin egen tid innan hans omvändelse. Hur han själv en gång kom från Jerusalem med ett rekommendationsbrev i väskan. Då hade översteprästerna i Jerusalem gett en rekommendation till honom, en mänsklig rekommendation. Han var ivrigt för sin herre som ingen annan. Han var bäst i klassen när det gällde att studera skrifterna. Han säger ju på ett annat ställe, jag är hebreer av hebreer. Och så räknar han upp alla hans brakter och hur fantastiskt duktig han var. Och nu när han är på väg till Damaskus, alltså då den gången, han trodde att han tjänade Gud. När han förföljde församlingen. Han var ju inte övertygad om att han kämpade mot Gud, utan tvärtom. Han var rätt så stolt, ett präktigt exemplar av en jude. Och de som var på den nivån, de såg ju också ner på de som inte var judar. De var ju bara hedningar. Vi tillhörde utvalda folket. Så det var bäddat för väldigt mycket stolt och höghet i hans tankar innan hans omvändelse. Och det kanske är det han tänker på nu när han skriver till vännerna i Galatien. Jag har tjänat hos er, inte i min kraft. Det här var efter omvändelsen. Nu har jag tjänat i Guds kraft. Nu är det den helige ande som verkar genom mig. Det är inte längre människor som jag försöker och vara till lags. Utan nu är jag försöker vara Jesus till lags. Jag vill tjäna honom. Jag vill att allt jag gör ska göras av kärlek till Jesus. På ett ställe säger han, allt som jag hade det aktar jag som skräp. För det jag har nu. Och då är det inte längre Paulus, nu är det Jesus. Och där behöver vi också pröva oss lite då och då. Det vi gör i församlingen. Gör vi det för och med Jesus? Gör vi det i hans kraft? Eller är det för att på något sätt ändå vi ska bli sedda och hörda? Och det är rätt så enkelt att testa detta. Det är nämligen när någon inte ser det du gör. Hur känns det i ditt hjärta? När du inte får det beröm du hade hoppats på. Hur känns det? Om någon annan får det beröm som du trodde du skulle få. Hur känns det i ditt hjärta? Där kan vi testa oss. Har jag gjort detta enbart för Jesus? Eller har jag ändå hoppats på att få lite beröm? Nu är vi människor och det är naturligt. Men jag tror att vi inte ska stå kvar i detta naturliga. Jesus vill hjälpa oss att mer och mer förstå att allt vi gör, det gör vi i hans kraft och inte i vår egen. Det enda som Paulus nu vill och har, det är den himmelska utrustningen. Det är viktigt för Paulus att lägga till att han inte är någon ensam varg i tjänsten. Det finns andra runt omkring honom, skriver här. Bröderna som är här med mig, de hälsar också. Alltså, Paulus är inte den här ensam vargen. Det är bara jag och ingen annan runt omkring mig, utan vi behöver varandra. Han ger uttryck för detta: vi tillsammans är i tjänst. Det är inte bra för någon att leva för sig själv som kristen. Vi behöver varandra i våra församlingar. Och det är därför Paulus skriver: jag och alla bröderna som är här hos mig hälsar församlingarna i Galatien. Sen fortsätter han med det som är den röda tråden genom hela evangeliet: nåd och frid. Nåd vare med er och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Spelar ingen roll hur ofta vi har hört detta. Jag sa till Rut igår, tror jag, vid frukosten: det känns lite svårt att tala om nåd och frid. För jag vet alla sitter här och säger: ja, men det här har vi ju hört så många gånger förut. Det här kan vi. Finns det något nytt när vi hör nåd och frid? Men så tänkte jag alla de gånger när jag har bedrövat Herren. Vad skönt det är att få komma till Jesus och kunna säga Abba Fader. Och det är bara av nåd att få höra hans röst där han säger: jag älskar dig. Räcker det att han sa det för länge sedan? Räcker det att jag vet det med mitt huvud? Nej. Nåd och frid, det behöver vi uppleva varenda dag på nytt. Så det spelar ingen roll hur ofta vi har tänkt på detta, hur mycket vi vet om nåd och frid, så är det här essentiellt. Det är lika mäktigt varenda gång. Vi får ta emot tilltalet från Jesus själv då han säger: jag ger dig nåd och frid. Jag skrev här att man kan säga ett halleluja om man vill. Det är detta urgamla budskapet att Gud ger oss nåd som är det mest grundläggande. Nåden, det är hans förlåtelse av våra synder. Låt oss aldrig upphöra med att vara tacksamma över det att han har förlåtit våra synder och att han alltjämt förlåter våra synder. Vad skulle vi göra annars? Vad skulle vi kunna gå att få våra synder förlåtna om inte till Jesus och be om förlåtelse, och så får vi förlåtelse? Det är nåden. Nåd är att han har betalt vår skuld. Jag menar, om jag skulle gå till banken och ta sista kronan som jag har där och lägga den fram inför Gud och säga: jag vill betala för min skuld. Det skulle inte räcka. Och även om jag skulle heta Warren eller Buffett eller någon av de rikaste människorna, Musk, och komma med alla mina miljarder, jag skulle inte kunna betala för min skuld. Så att Jesus har betalat för min skuld, det är nåd, ingenting annat. Hans bärande av vårt straff, där han går in och dör istället för oss, det är nåd. Alltså egentligen är det jag som skulle ha hängt där på korset. Så är det. Egentligen är det jag som skulle få de här gisselslagen. För jag har förtjänt det. Det är jag som skulle få en törnekrona tryckt på mitt huvud. För jag har förtjänat det. Det är jag som skulle behövt få de här spikarna slagna rakt genom mina händer och mina fötter. För jag har försenat det. Och så kommer en och säger, step aside, ta ett steg åt sidan. Jag gör det. Jag dör för dig. Det är nåd. Och ingenting av detta obegripligt värdefulla behöver vi göra någonting för. Vi behöver inte tända, inte ens ett enda ljus för att blidka Gud. För att göra att han ska tycka om oss. Vi behöver inte vara med om 10 konferenser i Stockholm. Ja, nu vet jag inte vad jag ska ta till. Men alltså, vi behöver inte göra någonting. En katolik kanske behöver vara i Rom en gång under livets gång. Vi behöver inte betala någonting. Det är gratis. Det är fritt. En himmelsk present för den som i tro tar emot Jesus. Och med nåden kommer också den himmelska friden. När vi inser att striden mellan oss och Gud är avslutad. Det finns inte längre någon kamp. När vi får höra hur Jesus säger, du är förlåten. Då blir det lugnt i våra hjärtan. Då kommer den himmelska friden in i oss. När vi hör hans röst där han säger, du, jag älskar dig. Jag älskar dig, säger Jesus. Och när vi hör faderns kärleksfulla röst säga, mitt älskade barn, välkommen hem. Och det behöver vi inte vänta på tills vi dör. Idag. Jag kan gå fram till min himmelske far och bildligt talat sätta mig i hans knä. Är det för stort tänkt, för lågt tänkt, för mänskligt? Nej. Det är faktiskt så. Jag får sätta mig i min fars knä. Och så får jag i tron förstås känna hans omfamning. Och höra, vad är det? Hur kan jag hjälpa dig? Det är då allt hat i våra liv smälter som glassen i solen. Det är då rädslan inför framtiden byts ut till en trygg förvissning. Guds ord talar om detta också i en annan bild. Det står i Jesaja 61, vers 3. Gud vill ge huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för sorg. Lovsångsdräkt istället för en modfälld ande. Alltså, vilket byte. Vill du vara med om detta härliga byte i ditt liv? Huvudprydnad. Någon krans, någon utsmyckning kring huvudet istället för aska. Glädjens olja, inte olivolja, glädjens olja istället för sorg. Vilket byte. Och en lovsångsträkt istället för en motfälld ande. Den som har varit depressiv eller kämpar med sådana tankar ibland vet vad det är för skillnad mellan motfälld ande och lovsångsträkten. Vilket byte. Det är det Herren erbjuder alla, öppet för alla. Nåd och frid, samma hälsning från Gud, hittar vi i de flesta av breven i Nya Testamentet som Paulus har skrivit. Ni kan kolla det om ni vill. Om ni inte har något annat bättre att göra i eftermiddag, titta på Paulus brev i Nya Testamentet. Han hälsar så till de flesta församlingar. Nåd och frid. Är det då så viktigt? Absolut. Utan Guds nåd och den himmelska friden går vi miste om allt. Då har vi ingenting. Har vi inte nåden har vi ingenting. Har vi inte friden har vi ingenting. Det är nödvändigt att försöka att leva som kristen utan att leva i Jesu nåd. Det är som att vilja putta en bil härifrån hela vägen upp till Stockholm utan drivmedel. Låter det jobbigt? Ja, mer än jobbigt. Vi skulle inte klara av det. Det är omöjligt. Så försök inte att vara kristen utan att leva i Jesu nåd. Och att leva utan Jesu Kristi frid i våra hjärtan. Jag jämför det med som att vilja klättra upp för Himalayas högsta toppar utan säkerhetsrep. Jag tror det heter också stigbygel som man har på sina skor. Försök att klättra upp dit utan. Jag tror också vi skulle behöva lite syrgas på vägen. Du skulle, precis som en sådan som försöker detta, utan säkerhetsrep. Han skulle leva i en ständig rädsla för att han skulle ramla ner och slå sig fördärvat vilket ögonblick som helst. Han lever i en fruktan, i en rädsla. Det är jobbigt. Och han skulle inte klara det faktiskt. Har vi inte Guds frid i våra hjärtan? Då har vi ju inte den här tryggheten, säkerheten. Vi vet inte att vi är inneslutna i Guds hand, älskade av honom. Vi vet att även om vi dör så lever vi för evigt. Guds frid i våra hjärtan är vår saliga försäkring om att vi är trygga i hans skyddande hand hela vägen. Och jag vill bara be om att lämna inte den här gudstjänsten. Stäng inte ner datorn där hemma eller mobiltelefonen utan att be Jesus att komma in i ditt liv. Han erbjuder nåd och frid, fritt och gratis. Vill du inte ta emot det? Och vers 4 läste vi: han som offrade sig för våra synder för att rädda oss ur den nuvarande onda tidsåldern efter vår Guds och Faders vilja. Nåden och friden finns där eftersom Jesus offrade sig. Och detta gjorde han, som det står här, helt och hållet i enlighet med vår Faders vilja och med Guds och Faderns vilja. Vänner, det är en lögn som många sprider. En lögn där man säger Jesus är snäll, Jesus är kärleksfull, men Gud, Fadern, han är grym, han är hemsk. Han bara straffar. Det är en lögn. Det stämmer inte överens med sanningen som Gud själv uppenbarar för oss. Det var Fadern som älskade oss så mycket att han gav sin enfödde son så att vi får evigt liv. Så i kärleken, i nåden, i heligheten är Fadern och Sonen ett. Låt inga andra tankar ta denna välsignelse från er. Och sen står det ju att han räddade oss ur den nuvarande onda tidsåldern. Men vänta ett ögonblick. Han räddade oss från den nuvarande onda tidsåldern. Är vi inte alla kvar här på jorden? Är det någon som blev uppryckt i samma ögonblick han blev kristen? Alltså, jag kan inte ställa den frågan här, för i så fall är du inte här. Nej, men vi alla förstår, vi vet att så är ju inte fallet. Vi är ju kvar på den här jorden som bevisligen är ont i mångt och mycket. Så vad menas med detta? Att han har räddat oss ur den nuvarande onda tidsåldern. Tänk på bönen som Jesus bad strax innan korsfästelsen. Då säger han i Johannes 17, vers 11. Jag är inte längre kvar i världen, men de är kvar i världen när jag går till dig, helige far. Så Jesus visste. Han skulle lämna. Han skulle dö, uppstå och sen himmelsfärden. Men han visste också att lejungarna, de skulle vara kvar i världen. Och han ber inte fader ta dem också ut i världen, utan bevara dem från det onda. Så Jesus är fullt medveten om att lejungarna blir kvar här i världen. Men sen fortsätter han och ber. I 17, kapitel 17, Johannes 17, vers 15 och 16. Jag ber inte att du ska dem ta ut dem ur världen, utan att du ska bevara dem från det onda. De tillhör inte världen, liksom inte heller jag tillhör världen. Här säger Jesus alltså att hans lärjungar inte tillhör världen. Precis som han själv inte tillhör världen. Och det som kan vara lite krångligt här, det är att det grekiska ordet för världen, kosmos, det används här för den fysiska, synliga världen. Alltså växter och jorden och människor heter kosmos. Till och med universum kallas för kosmos, det synliga. Men kosmos, det är också den andliga världen. Det som sker i den andliga sfären, den fallna andliga sfären, kallas också för kosmos. Alltså samma ord, och därför översätts det hela tiden med världen, världen, världen. Men vi behöver förstå att vi är kvar på jorden, men vi är inte kvar i den fallna andliga världen. Han har räddat oss ut ur den genom Jesus. Det är det som sägs här. Genom tron på Jesu offerdöd tillhör vi nu den himmelska världen och inte längre den onda världen. Halleluja! Och som avslut så är det en liten uppmuntran, en uppmaning att vi ska prisa honom och tillbe honom. Vers 5. Honom tillhör äran i evigheternas evigheter. Amen. När vi begriper detta med nåden och friden, hur fantastiskt det är, när det verkligen får sjunka ner och vi tänker in oss igen på nytt i detta: jag är älskad av Gud den högste. Jag vet inte vilken synd du tänker på som du har gjort eller gör, som du kan tänka dig kan stå mellan dig och Jesus. Är det någonting som inte är, så att säga, bett om förlåtelse för, då ska vi be om förlåtelse, om kraft att låta bli, att, om kraft att gå vidare och bli fri från det. Självklart. Men annars, allt som vi har bett om förlåtelse för och som vi vill låta vara, allt detta är kastat i havets djupaste ställe. Det finns inte längre där. Du kanske tänker på det. Men kan du tänka dig att Gud inte gör det? Det finns saker och ting som Gud har bestämt. Det här kan jag inte. Han håller dig inte längre emot dig. Det står inte längre mellan dig och Jesus. Om detta får sjunka ner i våra tankar, då blir vi fria, lyckliga Guds barn. Kristna som blir inbjudande till andra. Då blir hela vårt liv en lovsång. Och det får vi också fortsätta med att göra här tillsammans i den här gudstjänsten idag. Prisa honom. Ge honom all den äran som han är faktiskt värd. Han ska bli tillbedd i evigheternas evigheter. Amen. Amen. Herre, jag tackar och prisar dig att du är en sådan fantastisk Gud. Herre, tackar du i din kärlek, i din nåd, har berett allt detta för oss. Och låt ingen och inget komma emellan detta fantastiska, befriande budskapet om din oförtjänta nåd och din himmelska frid. Tack att du verkar genom din helige ande i oss. Också när vi avslutar gudstjänsten, när vi går hem, så finns du där. Du lämnar oss inte. Herre, hela eftermiddagen, låt den vara fylld med återkommande tankar av glädje, av tacksamhet över din nåd och din förlåtelse och din frid. Att det verkligen får fylla våra tankar, våra hjärtan och våra munnar, så att det faktiskt också får bli lovsång där vi går själva eller är tillsammans med andra, Herre. Tack att vi också får fira nattvarden just präglade av tacksamheten över det du är för oss och det du har gjort för oss. Halleluja. Amen.